Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten söndagens sexagesima. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det 8:e kapitlet och från den 4:e versen. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark. Och när det hade kommit upp torkade det bort. Eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se. Och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som sås bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi befinner oss i förfastan, en tid när vi prövar oss själva. Idag vänder Jesus sina lärjungars blickar för en stund från sig själv och till de som får höra ordet. Och han gör det just för att de ska pröva sig själva. Och också för att de ska veta att när människor inte tar emot deras förkunnelse så betyder inte det att det är något fel på vad de säger. Guds ord tas alltid emot olika. Och Jesus väcker alltid olika reaktioner. Jesus har redan börjat möta motstånd. I synagogan i Nasaret så hade Jesus förklarat att nu uppfylls profetens ord genom honom inför åhörarnas öron och ögon. Men de hade bedömt Jesus och tyckte att han håller inte måttet och avvisat honom. De hade inte trott, utan det hela slutade med att de ville döda honom. Och fariseerna, de tyckte att det var fel när Jesu lärjungar inte fastade eller höll de äldste stadgar när det gällde sabbaten. Och de kritiserade Jesus för att han åt med syndare och umgicks med dem. Nu hade Jesus vandrat från stad till stad och från by till by och predikat evangeliet. Och i dagens text läser vi att mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra. Det var en blandad skara som kom med olika tankar och motiv. Varför kommer du för att höra? Vill du att Guds ord ska slå rot i ditt hjärta så att du får evigt liv? Eller har du något annat som ligger dig närmare om hjärtat? Vissa kom både utan tro och utan förväntan för att få det bekräftat att denne profet från Nasaret egentligen inte var någon de behövde lyssna på. Men istället för att Jesus ska bedömas så vänder han blicken mot åhörarna. Hur hör du? Han talar i en väldigt enkel liknelse. En såningsman går ut för att så. Och Jesus förklarar för lärjungarna: detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. ordet landar på olika ställen. Och det motsvarar olika sätt att ta emot ordet på. Jesus talar om 4 olika grupper av åhörare. Och det är bara den sista gruppen som verkligen får nytta av ordet. Den första gruppen är nog ganska vanlig i Sverige. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. Det motsvarar de människor som hör ordet. Men innan det slår rot är det borttaget från deras hjärtan. Det sker först och främst genom att människor på olika sätt avfärdar Guds ord. De kan höra ordet och egentligen på något plan förstå att det ligger en sanning i det som sägs. Ja, vi är alla syndare och vi står med skuld inför Gud. Det är också vad mitt samvete säger. Men så slår de bort tanken. Man ska inte skuldbelägga. Det är inte sunt. Ingen är ju fullkomlig. Och så är behovet av förlåtelse som man nyss förstod som bortblåst. Eller så tänker man sig att vetenskapen har motbevisat Bibeln. Och då behöver man inte mer bekymra sig över det budskap som annars skulle ha lett både till sorg över synden och till glädje över att få vara en del av den värld som Jesus har försonat. Nej, profetior, det är vetenskapligt omöjligt. Jesu underverk kan ju inte ha inträffat. Och hela tillvaron måste ju ha kommit till genom naturliga processer. Och så är Bibelns budskap inte ens någonting man funderar över. Men till den första gruppen hör också människor som funderar över bibeltexten. Men de ändrar den efter sina egna förutfattade meningar. Bibeln är Guds ord, kan man säga. Men sen sätter man ändå sitt eget eller andras förnuft över bibelordet. Om vetenskapen anses ha bevisat att underverk är omöjliga, så tolkar man detta att Gud blev människa och föddes av en jungfru som någonting symboliskt. Att Jesus bar Guds vrede har den moderna människan svårt att ta till sig, precis som den omoderna människan på Bibelns tid hade. Och så tolkar man försoning som fred mellan människor istället. Eller när det står att vi alla är syndare av födelsen, men att Guds son har friköpt oss alla, så säger den inneboende lagiskheten att vi ändå kan räcka till inför Gud om vi bara anstränger. Om vi bara anstränger oss. Och att frälsningen kan ju inte vara helt färdig i Jesus. Vi måste också komplettera. Och så gör man sina egna tolkningar av Guds ord, så att själva ordet blir om intet när man inte låter det stå som det står. Jesus talar om detta, att de har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är alltså djävulens verk. Hur ska man göra för att detta inte ska ske? Lyssna till Guds ord. Och läs det och förstå det i det sammanhang. Om det står att Josef blev förvånad över att Maria var gravid och ville skilja sig från henne, så betyder det att han förstod att hon hade ett barn i magen som han inte var far till. Texterna är tydliga om man bara läser dem i deras sammanhang. Och när vi har förstått vad som sägs, så ska vi också tänka på vad det betyder för oss här och nu. Luther gör det till exempel i de frågor som han skrivit som hjälp för de som vill ta Herrens nattvard. Mot slutet av frågorna så står det: vad kan en människa göra om hon inte är medveten om syndens börda och inte känner hunger och törst efter den heliga nattvarden? Här tillämpar Luther Guds ord på den verklighet som vi upplever här och nu när han svarar. Till den människan kan man inte ge något bättre råd än att hon för det första lägger sin hand på hjärtat och känner efter om hon fortfarande består av kött och blod, och att hon ovillkorligen ska tro vad skriften säger om detta. Alltså läs vad Bibeln säger om ditt kött och tänk på vad det betyder. Även om jag inte känner mig syndig, så läser jag i Guds ord att synden är alltid hos mig. Och jag förstår av detta att jag än en gång behöver ta emot Herrens kropp och blod. Man kan också drabbas av tvivel av den typ som gör det svårt att ta Guds ord på allvar. Då ska man veta att Guds ords kraft är inte beroende av vår tro. I så fall skulle ju ingen bli omvänd från början. Men man ska också veta att sådana hinder ofta kan avlägsnas. Den vetenskap som väcker tvivel på Bibelns budskap är ofta mer ideologi än faktabaserad. Om man håller sig till fakta så har Bibelns uppgifter bekräftats gång på gång. Den andra gruppen som Jesus talar om verkar vara mycket mer lovande. De tar emot ordet med glädje när de har hört det. De tror verkligen det de har fått höra. De är glada över att ha fått sina synder förlåtna. Men det står att de har ingen rot. De tror bara till en tid. När frestelsen eller prövningen kommer så avfaller de. Och det är ju någonting som vi vet som kristna. Att det kommer frestelser och prövningar. Gud använder prövningen för att göra vår tro fast. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätt på prov så gör prövningen er uthålliga. Men denna grupp avfaller när prövningen kommer. Det kan vara sådana som fått lära sig att när man blir kristen, då kommer allt att bli bra. Vi kanske har hört i vissa sammanhang att man talar om att nu blir det seger. Och om man hört mycket sån förkunnelse så kan det bli svårt att få ihop det som man tror är det kristna budskapet med den verklighet som Gud faktiskt har satt oss i. Den verklighet där Gud lär oss att sätta vårt hopp endast till honom och inte till det jordiska. Det innebär att det kommer prövningar. Vi får se att både det ena och det andra som vi annars skulle frestas att lita på, det håller inte. Då ska vi inte överge den enda som bär. Men i denna grupp kan också finnas kristna som bär på en ovisshet om förlåtelsen verkligen gäller dem. Och när de utsätts för prövningar så vågar de inte satsa allt på ett kort. Om förlåtelsen kanske inte gäller mig, vad är då min kristna tro värd? Och så avfaller de istället. För att bli kvar i tron, istället för att vara som säd som snabbt växer upp för att sedan vissna när solen ligger på, så behöver vi först se vår svaghet. Vi behöver se att vi kommer aldrig bli starka på det sätt som världen talar om. Vår trygghet ligger inte i oss själva och i vår förmåga. Vår styrka är utanför oss, i Gud. När vi lär oss detta så kan vi få verklig ro. Vi behöver se att vår synd går djupare än vi kanske trodde till en början. Då ser vi också klarare vårt behov av att hålla oss till korset och Kristi förlåtelse. Hör hur kraftigt båda sakerna uttrycks i Guds ord. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Detta gamla som Paulus talar om, vår oomskurna natur, det är ju inte helt över sedan vi kommit till tro. Utan Paulus säger det som gäller alla kristna. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Vi kan därför inte lita på vår egen styrka. Församlingen i Philadelphia får det berömmet. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa. Och du har hållit fast vid mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. När det står, din kraft är ringa. Så är inte det något klander. Utan det är en del av berömmet. När kraften är svag, då har man sin kraft i Gud. Gud visar vår svaghet så att vi istället ska lita på honom. Paulus beskriver på samma sätt vad han själv får vara med om. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. När jag ser mitt beroende av Herren, då faller jag inte av från min enda hjälpare när jag möter motgångar. För att stå kvar under prövningen är det också viktigt att påminna sig om att våra svårigheter är inte ett tecken på att Gud har övergivit oss, utan tvärtom. Det är en del av Guds omsorg om oss och en del av barnaskapet. Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Det här är en grupp av personer som både tror och låter ordet slå rot. Det får växa. Men allt eftersom, mer och mer, kvävs ordet så att det aldrig bär mogen frukt. Detta är troende som samtidigt har en fot i världen. Kanske inte med sin livsstil, i alla fall inte till en början, men i sina hjärtan. Och ordet kvävs så gradvis. Det är något som varje kristen får se upp med. Och det tar sig också olika uttryck för olika kristna. Jesus nämner 3 olika saker som till slut kväver ordet och som alla har att göra med världen: bekymmer, rikedom och njutningslystnad. Det mest uppenbart syndiga av detta är njutningslystnaden. Här har vi kung David som ett varnande exempel. Han hade allt han kunde begära. Han hade kungariket, han hade hustrur. Men så såg han en vacker kvinna och begick äktenskapsbrott och mord. Han var en man efter Guds hjärta, men kunde ändå falla. Rikedom är däremot inte syndigt i sig självt, men det innebär risker. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar och säger: vem är Herren? Eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn. Rikedom innebär alltid en risk att man ska uppleva sig som självtillräcklig. Och strävan efter rikedom kan vara en sån strävan. Gud kan låta en människa få sin strävan efter rikedom ouppfylld för att han ska bevaras, så att han ska fortsätta att vara medveten om sitt beroende av Gud. Bekymmer kan man ha oavsett om man har det man behöver eller inte. Bekymmer får vi när vi inte litar på att Gud ska förse. Istället vill vi förtrösta på rikedom eller förmågor eller omständigheter. Men allt som hör den här världen till är flyktigt. Vi kan inte sätta vår förtröstan till något här på jorden. Av det får vi bekymmer, och så kan vi glömma Gud och Guds ord. För att ordet inte ska kvävas av bekymmer, rikedom och njutningslystnad, så behöver vi först ta till oss varningarna i Guds lag. Hebreerbrevet skriver: äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna eller överge dig. Här hör vi också andra sidan av myntet. Vi får påminna oss om att Gud ger oss vad vi behöver. Det betyder förstås inte att vi får allt vi kan tänkas vilja ha eller allt vi får begär till. Men Gud har omsorg om oss och ger oss det vi verkligen behöver. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? skriver Paulus angående arvet som väntar. Och det är samma Gud som har omsorg om sina barn också här och nu, i den här världen. När vi oroar oss så är det som att vi har glömt vilken kärlek som Gud har visat oss. Skulle han inte också ha omsorg om sina barn? Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er, skriver Petrus. När vi söker rikedom eller njutning så är det som att vi glömmer vem som är vår Gud. När jag har dig, fråga inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Men det som föll i god jord är de som hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Om denna säd har Jesus sagt att den bär hundrafaldig skörd. Vi ska ta emot Guds ord. Och frukten, det är först att vi blir Guds barn. Och så att vi får leva som Guds barn. Så att det blir god frukt också för vår omgivning. Dessa bär frukt och är uthålliga. Det tar tid. Och det är inte alltid man själv ser frukten. Tvärtom kan man som kristen undra när man hör denna liknelse. Om man är en god jord som med ett uppriktigt och gott hjärta tar emot allt Guds ord. Eller om man inte också till någon del kan känna igen sig i de jordar som inte bär frukt. Och meningen är just att man ska pröva sig själv. Ingen är god jord av naturen. Det är Guds ord som skapar hjärtan som är mottagliga för ordet. Om vi har sett att vi brister på ett eller annat sätt så har Guds ord gjort sin första verkan. Men vi ska inte avsluta med att ha blicken mot oss själva. Hur tar jag emot Guds ord är en bra fråga. Men vi måste sen fråga oss, vad säger Guds ord? Såningsmannen som gått ut, det är ju ytterst Jesus Kristus. Det är hans ord och det är honom vi ska tro på. Jesus Kristus som kom och uppfyllde profetian, som tar emot syndare. Vi ska inte bedöma och avvisa honom, vi ska höra hans ord. Och då säger han, inte på grund av någonting i dig, inte din kärlek till mig eller ens din tro på mig, utan på grund av att jag har älskat dig redan innan du var född, så vill jag att du ska vara min. Du är ren genom mitt blod. Tro på det och påminn dig om det. När vi hör detta evangelium om och om igen, så gör Gud våra hjärtan till en god jord. En jord som vet sitt behov av säden, svag i sig själv, men som äger allt i Kristus. Amen.